Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn.
Apropå sömnproblem. Mm. Oro är ju en stor anledning till att vi sover sämre. Mm. Oroar vi oss mer nu för tiden?
Jag vet inte, men oro är absolut den liksom, the prime cause varför jag sover dåligt, när jag sover dåligt.
Mm. Det är ju bra att du har hittat det, tänker jag ofta. Att man förstår att det finns en oro eller en stress, att det finns en anledning till varför sover jag dåligt? Mm. Sen kan ju, trots att man vet om det, så kan ju det se olika ut. Mm. Då, när vi pratar oro så gör ju vi ofta en stor skillnad på abstrakt och konkret oro.
Det kan ju vara skillnaden.
Det här är intressant, ja. Tycker jag.
Det är väldigt intressant. Och det är ju så i vårt informationssamhälle att vi bombarderas med information på ett sätt som vi tidigare aldrig har gjort. Det är mobiler och det är internet och vi är uppkopplade och vi får nyhetsflöden överallt. Vi får reda på saker som vi kanske inte hade vetat om tidigare. Till exempel när man gick och kanske köpte tidningen en gång om dagen. Det är ju en helt annan realitet vi lever i nu, kan man säga. Men egentligen du och jag har ju pratat om det, Andreas, att det kan ju vara så att vi egentligen borde oroa oss mindre med tanke på att vi exponeras så mycket för vår oro kring abstrakta hot.
Okej, så vi exponeras mer för liksom, nyheter och orosmoment och hemskheter som händer i världen. Mm. Men vad är, berätta för mig konkret, vad är ett abstrakt hot? Jag förstår inte riktigt skillnaden på det och ett vanligt så kallat.
Kan vi säga att med abstrakta hot så kan det ju verkligen gälla konkreta saker, men det är som i en abstrakt verklighet för oss. Till exempel kan man säga när Säpo höjer terrorhotsnivån ett steg på en skala som inte vi riktigt vet vad skalan är. Det har inte hänt något konkret, utan det är bara abstrakt för oss. Men vi vet om att det är ett större hot. Mm. Okay. Det blir svårare för oss att hantera på något vis, jämfört med om det är ett konkret hot, det vill säga att du känner en brandlukt och förstår att det brinner, att du blir orolig då. Det är såklart en helt naturlig reaktion. Det är meningen att du ska bli orolig då, för det får dig att kunna agera. Mm. Att till exempel släcka branden, förhoppningsvis.
Jo. De här förutsättningarna för hur man ska agera tror jag det är väldigt mycket handlar om. Ovisshet. Allting som har mer ovisshet leder också till mer oro på något sätt. Därför du kan inte riktigt ha en strategi för hur du ska kunna påverka den här situationen. Det är ju egentligen samma sak om du förlorar ditt jobb. Det är ganska konkret och det är en konkret oro kring att hur ska jag få mat på bordet? Hur ska det gå med min ekonomi? Men det finns ju ändå ett steg där att då måste jag få ett nytt jobb. Så att det finns en strategi, det finns ett sätt att agera. Det är därför de här abstrakta hoten kan vara ganska obehagliga för oss människor.
Det blir mycket lättare att man fastnar i den här tankeloopen i ett abstrakt hot. Det vill säga att du börjar vilja tänka det för att det ska bli eller gå rätt för dig. Så att du tänker på terrorhotsnivån, om vi har det som exempel. Hur ska jag lösa det? Att man blir väldigt fokuserad på att lösa något som vi egentligen inte har någon som helst makt över. Mm. Och så fastnar man i att man tänker och tänker på det, för att om jag slutar tänka på det så kanske det händer något. Mm. Så det blir nästan så att tanken blir ett skydd för en, medan vad det egentligen ger dig är bara en starkare och starkare oro. Mm. Mm.
Så har vi mer abstrakta hot idag än när vi sprang runt på savannen till exempel?
Jo, det skulle man väl kunna påstå.
Om man jämför med det.
Ja.
Ja, det är ju så.
Det kan vi inte veta.
Får vi väl omöjlig fråga. Det,
men. Såklart. Vi är ju inte de människorna, så vi vet inte riktigt hur det var då. Men det kunde ju vara abstrakt hot där säkert också.
Men man tänker ju ofta, när man tänker på hur skapas hot eller oro, eller hur kickar vi igång den här fight or flight-metoden, så tänker jag brukar ge exempel just om savannen, att ja, men det är meningen att du ska vakna med en jättestark oro och få hela det här påslaget i kroppen så du kan slåss eller springa om du vaknar och ser ett lejon.
Mm.
Medan om du vaknar och börjar tänka på terrorhotnivån, ja, det är lycka till.
Ja, vad ska man göra?
Vi har inte det. Det är inte vår sak att lösa, helt enkelt.
Jag då, som en orolig själ, normalt har liksom mycket oroskänslor och så vidare. När ska jag börja oroa mig över min oro? Nu blir det meta.
Ja, men jag tänker, alltså, oro är ju en naturlig reaktion. Något som vi alla känner. Alla känner oro i någon mån, och det kan vara att vissa perioder i livet så har du mer oro, andra perioder lite mindre oro. Och oro kan vara bra ibland. Det kan få oss att skifta uppmärksamhet, att tänka ut lösningar och ta itu med upplevda svårigheter. Men att leta efter nya lösningar, helt enkelt. Men sen finns det ju att det kan bli för mycket oro. Om man känner att man börjar fastna i oron, att man tänker att om jag bara grubblar och ältar lite mer på det här så kommer jag lösa det. Men problemet blir ju att det bara fortsätter egentligen i en endless spiral av oro. Att man tänker att man kommer komma på en lösning på väldigt abstrakta hot som du ändå egentligen inte kan göra någonting åt. Så att om man känner att det börjar gå ut över livet, att man lätt fastnar i grubblande och ältande och orosmoment, och att man inte kan leva sitt liv utan att oroa sig över de här sakerna, som kan vara vardagliga saker. Det kan vara, jag kommer att dö. Och det är ju någonting vi ingen av oss kan veta när vi kommer att dö. Det är en ovisshet vi egentligen alla måste leva med, men det är det svåraste med oro, är ovissheten.
Så när man blir förlamad av sin oro, då ska jag börja oroa mig för den.
Ja, eller då kanske man ska börja prata. Söka hjälp, eller börja prata med en vän eller någon du kan anförtro dig åt, en familjemedlem, och prata med någon, helt enkelt. Inte sitta själv med det.
Det behöver ju inte gå så långt att man blir förlamad av den, utan att det räcker ju, till exempel det som vi jobbar med, sömnbekymret. Har du svårt att somna på grund av din oro och det fortsätter detta runt flera dagar, flera veckor kanske, och till slut så börjar det bli ett sömnbekymmer. Ibland kan det vara så att den grunden för oron har försvunnit och nu oroar dig framförallt för att du inte kan sova, och så ger det en orosreaktion, och så blir det här upprepade mönstret.
Jo.
Och det är just att hitta ett sätt att inte känna ett behov av att oroa sig, att inte fastna för mycket i tankelopen i din oro.
Ja.
Precis som Rebecka sa, oro i sig är inget problem. Det är ju, det har vi alla i olika utsträckning.
Och det här låter ju fint och smart och bra, att sluta fastna i sin loop och så vidare. Hur gör jag det?
Ja.
Det här var min fråga till er när jag sov dåligt.
Mm.
För jag fastnade i min oro och kunde inte koppla av. Satte mig upp för att kolla om det var någon som bröt sig in, eller vad jag nu hade för orosmoment för den natten. Hur bryter jag den loopen?
Ja, man kan ju säga att det första du gjorde var ju rätt där, att börja identifiera, vad är det jag orar mig över? Har jag fått mer oro nu än tidigare? Att lite kartlägga sin egen oro. Att det är ju den första, är insynen i det. Att identifiera, att få insyn, att veta, nu kommer det. Är det någonting som skapar den här oron? Är det någonting som utlöser den? Bara börja titta där i alla fall. På de momenten som kan utlösa oron, helt enkelt. Men sen även, det finns många olika sätt man kan hantera oro, speciellt när det gäller att sova på nätterna. Det vi brukar ju säga, det här med att varför oroar vi oss mer på nätterna? Jo, det är ju att man ligger ensam i sin säng, eller även om du har någon som sover bredvid dig, så är du ju ändå ganska ensam. Och du är inte uppehållen av allting du gör på dagarna, så det är ganska naturligt för oss att det kommer lite svårare tankar och oro när man ligger i sin säng. Så att det handlar lite om att bryta det mönstret och bryta den cykeln egentligen.
Där är du verkligen inne på en av, kanske inte lösningarna, men en av sättet att bryta cykeln, att helt enkelt tillåta oron på dagtid. Att du behöver kanske ta dig det utrymmet för att få vara orolig under dagtid. Att ge dig en liten stund, en orostund finns ju ett knep som kallas, där man egentligen bara tillåter oron skölja över en. Man behöver inte lösa något.
Nej.
Bara tillåta tankarna. Man kan tänka, ja, men vad är det värsta som kan hända? Och låta det få vara hemskt. Mm. Att det handlar inte om att säga, nej, men det där är inte så farligt eller något sånt. Utan låt det komma och sen ha ett sätt att gå vidare.
Det är lite, ja, som vi säger, just att träna upp sin tolerans för osäkerhet, men att sakta men säkert börja exponera sig för det man tycker är lite obehagligt. Sina orostankar, helt enkelt.
Vad har vi på att skriva ner vad det är man oroar sig för? Finns det något sätt att typ vakna upp och läsa de här och tycka, gud vad tramsig du är, eller ni vet, förlöjliga sig själv lite. Jag tror att jag sa det till er, att jag tyckte att jag var så löjlig. Är det en bra strategi?
Jag är väldigt stor vän av papper och penna. Jag tycker kanske inte man ska läsa dem så mycket på natten, för på natten ska du faktiskt sova, och det är det vi försöker lära din kropp att göra. Men på dagen får du gärna använda papper och penna. Skriv ner dina orostankar. Försök återigen konkretisera så mycket som möjligt. Även om det är en abstrakt oro, försök vara så konkret du kan i detta. Och när du skriver ner det så blir du också lite långsammare i tanken. Ofta när man är i en tankeloop så hinner man nästan inte beskriva sin oro innan man har svarat på den och in i nästa varv. Det går så himla fort. Utan istället, skriv ner det, låt det ta tid, sitt med den, tillåt dig själv att känna efter och sen gå vidare. Och om man gör detta upprepat, för det är ett nyckelord i detta, att man, det är en gång är ingen gång verkligen här. Men gör man det upprepet så kan man till slut nästan ge sig detta på natten, att vakna man på natten så, och så har man någon tanke, så kan, ja men det här kan jag ju ta hand om imorgon.
Ja. Man förskjuter den, man förskjuter oron. Och man kan även lite, ja, spela djävulens advokat med sig själv, med sina orostankar. Om man vill det så kan man skriva ner dem på papper, och sen istället för att röra sig mot det här svart- och vit-tänkandet som vi har, att det är antingen eller och det är katastroftankar, då kan man kanske nyansera bilden lite av det här. Vad kan vara ett bättre exempel? Det kanske inte är att allting kommer gå under, utan det är någonting mitt emellan, och det kan hjälpa många människor om man nyanserar sina tankar och gör det ganska konkret med papper och penna. Så får man en helt annat förhållningssätt till sina tankar. Och tankar är ju inte sanningar. Det är ju en sak att komma ihåg. Att bara för vi tänker det så är det lite av en hypotes. Det är inte någonting som är sant.
Och när man jobbar med tankarna så ibland märker man, oj, det här är något jag kan göra något åt till och med. En vanlig tanke är sånt, räkningar. Har jag betalt räkningarna i tid? Och om man liksom konkretiserar detta istället för att bara gå och ha det i huvudet, så ja eller nej får man där, och sen är du klar med det, och så får man ju göra handlingen helt enkelt. Vad man också kan göra är att när man märker att man har lyckats konkretisera en orostank, och man kanske märker att antingen är det något jag kan göra något åt eller något jag inte kan göra något åt, och när man har kommit så långt så kan man också börja, då kan det faktiskt bli positivt att distrahera sig från den. För du är lite färdig med tanken. Och det gäller att hitta ett sätt att inte fastna i de här tankeloparna. Och då är det bra att ha någon sak som kan rikta bort din tanke. Tänk på någonting i din omgivning, direkt omgivning, som du i princip lär dig, så det blir som ett inlärt beteende att göra något annat än att fastna i en tankelop som du faktiskt har identifierat bara i en orolig tanke som inte påverkar dig.
Exakt. Och det är ju en till sak vi kan nämna, är ju att det är lättare att lägga till beteenden än att ta bort beteenden. Så istället för att säga, nej, nu ska jag sluta oroa mig, det är ganska svårt. Men att däremot, om man märker att det är, du kommer hem från jobbet, du tittar på nyheterna och sen börjar du oroa dig, då vet du att där kanske är en tid du ska göra någonting helt annat. Uppehålla dig med aktiviteter som får dig att känna dig lugn eller glad eller ja, varm inombords. Vad än det må vara, så kan man ersätta det med andra beteenden.
Det gjorde jag mycket under pandemin. Jag avgränsade min nyhetskonsumtion. Jag tyckte att det var, ja, men det blev förlamande. Och jag kunde liksom inte stänga av mina tankar eller min oro kring. Det tog över allting. Så jag begränsade det till ett intag om dagen på morgonen oftast. För att kunna hantera det under dagen.
Jag tänkte mycket på att när, ja, men jag konsumerade också ganska mycket nyheter under pandemin, och väldigt många gjorde det och man märkte hur oron steg. Jag tyckte det går att dra paralleller till själva orospiralen, att man nästan sköter sin oro genom att titta väldigt mycket på nyheter som om det är ett sätt att få kontroll på situationen.
Jo.
Vilket det ju tyvärr inte är.
Nej. Så att avgränsa, sätta gränser igen, ramar är väldigt viktigt även där. Att om man är en sådan person som märker att det påverkar en negativt, att hela tiden ha ett oavbrutet nyhetsinflöde, då kanske man ska ge sig själv en liten stund istället. På dagen man bestämmer klockan 5, då får jag titta på Aftonbladet eller Expressen eller vilken tidning man än vill titta på eller nyhetssajt. Så gör man det då, men sen att efter det så är det klart. Då har man gjort det.
Vad man också kan tänka på att göra i det är ju att inte vara ensam i det.
Nej.
Att
Nej.
Om man pratar med någon annan kring det så blir det återigen, det är också det här att sakta ner tankarna. Man behöver konkretisera, vad menar du egentligen när du beskriver din oro, än att bara spinna loss i sig själv.
Och sen, det finns ju många andra man kan göra. Enkla avslappningsövningar kan hjälpa en att lite vara mer medveten i nuet. Att man fokuserar på sin kropp istället för tankarna till exempel. Att man gör sånt som man mår bra av. Det kan vara att ta en promenad ut i den friska luften. Eller i alla fall bibehålla de rutiner man har. Det kan hjälpa en att grunda sig i den känslan.
Och ibland kan känslan vara just det att jag vill kunna göra något åt detta. Vi kanske inte kan avsluta krig eller bota pandemier. Men ofta finns det något vi kan hitta. Kan man hitta någonting som vi kan göra åt detta på vilken nivå som helst, så kan det ge oss en liten trygghetskänsla.
Ja. Och som sagt, komma ihåg att det är fullt naturligt att känna oro. Och speciellt det här med oro för över ekonomin. Att det är inte psykisk ohälsa i sig att man är orolig över ekonomin. Därför den är ju ganska reell, det ekonomiska läget just nu. Så att det är mer en signal på att ja, det är så det ser ut just nu. Men göra de här strategin och teknikerna som vi har pratat om.
Ja, att inte fly från den oron, att den nästan använder oron där. Jag är orolig av en anledning. Ja. Ekonomin tär. Hur behöver jag göra upp en budget? Precis. Har jag det behovet?
Jo, ett sätt att, en signal för att agera kanske på ett annat sätt, beroende på ens ekonomiska läge.
Ja, där finns det ju något praktiskt, något praktiskt att göra.
Jo. Det finns många
rådgivare. Man kan ofta gå från det abstrakta till att hitta något praktiskt att göra istället för att fastna och bara tänka på det. För det löser väldigt sällan något.
Och det är otroligt normalt och allmänmänskligt att oroa sig över ekonomin, speciellt i svåra lägen.
Vi har pratat mycket idag om abstrakt oro. Det finns ju ganska mycket konkret oro som de flesta av oss lever med ibland. Jag tog upp mitt exempel att jag har varit ganska nervös för sprutor tidigare. Och för att koppla tillbaka till pandemin, det var ju min hjälp. Att bli vaccinerad en himlans massa gånger och nu, exponering fungerar helt enkelt.
Är du botad?
Jag tror det. Det var ett tag sedan nu. Det kanske är dags att spruta, jag vet inte vilket nummer, men...
Ja, och det här med oro och rädslor. On a personal note så är jag rädd för höjder. Men jag exponerar mig för dem hela tiden. Älskar att åka skidor, åker såna här hemska liftar, tror att jag ska dö. Men jag gör det ändå. Ja. Det har inte riktigt hjälpt jättemycket, men jag gör det hela tiden i alla fall. Så att jag är inte så begränsad av min rädsla.
Och det är väl där gränsen går. Ja, det är ju det. Kan man göra sakerna så är man... botad ska jag kanske inte säga då, men det är ju det fungerande. Som är målet, att det inte ska hämma ditt liv.
Nej.
Utan tar man sig så långt som man kan göra sakerna man vill, så stoppar inte rädslan.
Jag tyckte det var så skönt att få svar på varför man är mer benägen att känna oro nattetid. Och också få svar på hur jag bryter den här orosloopen. Att repetition verkligen är key. Det säger jag alltid. Som kommunikatör.
Men det stämmer ju.
Det stämmer.
Även här. Wow. Det är spännande.
Ja. Och att inte ge upp efter ett försök.
Ja.
Nej.
Och det gäller ju vår sömnbehandling också.
Det gäller det.
Första natten, första veckan, det är tufft.
Första två veckorna.
Målet, belöningen kommer i princip efter behandlingen.
Ja. Hoppas ni har fått med er några användbara tips och råd under det här avsnittet. Vi ser fram emot nästa avsnitt tillsammans här på Sömnpodden.
Det gör vi verkligen. Vi hörs då.
Hej!
Hej!
Hej då!